Jag har under en ganska lång tid funderat på Filipperbrevet, om man skulle kunna ta några predikningar kring Filipperbrevet under det år som ligger framför här. Vi ska idag börja med den första delen, av första kapitlet. Och själva temat då är Paulus ber för Filipperna. Och den text som vi ska stanna inför är på sidan 1404 i era bänkbiblar. Och det är de första 11 verserna. Från Paulus och Timoteus, Kristi Jesus tjänare, till alla de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi, särskilt församlingsledarna och medhjälparna. Nåd och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er, alltid, i alla mina böner för er alla. Och det är med glädje jag ber för er. Ni har varit med i arbetet för evangeliet ända från första dagen. Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk hos er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Det är som sig bör att jag tänker så om er alla. Jag har ju er i mitt hjärta. Både när jag bär bojor och när jag försvarar och befäster evangeliet delar ni allesammans nåden med mig. Gud kan vittna om att jag längtar efter er alla med Kristi Jesu ömhet. Och min bön är att er kärlek ständigt ska växa och bli rik på insikt och urskiljning. Så att ni kan avgöra vad som är väsentligt och så rena och skuldfria på Kristi dag. Fyllda av den rättfärdighet som är frukten av Jesu Kristi verk. Gud till ära och pris. Herre, jag ber att du ska vara med i den här predikan och att vi ska få uppleva någonting av ditt ord in i våra hjärtan den här stunden. Tack för att din ande är här för att öppna våra hjärtan och våra sinnen för ditt ord. Och vi ber om din välsignelse. Amen. Breven vi har i vår bibel, vårt nya testamente, är ju en viss typ av upplägg på. Man följer ju en slags antik brevmodell som bestod av några punkter. Avsändaren först. Till exempel Torulf från Torulf. Mottagaren sen, till exempel till Björn. Sen kommer hälsningen, hej. Sen kommer budskapet, vi ses väl som planerat på torsdag. Och sen kommer avslutningen, hej, hej då. Så är tusentals, 10 000 brev bevarade från antiken i den upplägget. Ofta väldigt korta. Alla är korta egentligen, utom just de vi har i vår bibel. De är mycket längre och mycket mer utförliga. Så att Paulus här följer en modell, en brevform. Men den är utvidgad och förstärkt för att fungera i församlingens sammanhang. Paulus börjar med att säga vem som är avsändaren. Det är han själv och Timoteus. Timoteus är hans närmaste medarbetare. Och beskriver vilka de är. De är Kristi Jesu tjänare. De tjänar alltså Jesus. Och sen mottagarna till alla de heliga församlingen i Filippi. Och särskilt till församlingsledarna och deras medarbetare. Så det är både till församlingen i stort, men också speciellt fokus på de som leder församlingen. Och så kommer en sån här specialgrej. Det är då en välsignelse. Nåd och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Jag har med alla sina brev. Sen kommer ytterligare en sån här specialgrej. Och den är också med i nästan alla breven i vår Bibel. Och det är en slags antingen lovprisning eller en förbön, tacksägelsebön. Och den är ofta ganska utförlig och väldigt, väldigt så här personlig och väldigt stark. Men det Paulus och även de andra författarna lyfter fram är ofta i sin bön då, är ofta någon som pekar fram mot själva brevets huvudinnehåll, själva det hans ärende som finns då i resten av brevet. En slags försmak av vad brevet handlar om. En slags påminnelse, en böneform, tacksägelseform, en lovprisningsform om vad som ska komma. Och det blir en slags tankeställare, tror jag, för brevets läsare. En slags förberedelse inför det som kommer sen. Och sen finns det också hälsningar längre fram då, efter själva brevets innehåll, huvudinnehåll. Det här är ju ett av fångenskapsbreven, kan man säga. Vi kan ju se av texten när vi läser vidare sen, redan i första kapitlet och andra kapitlet, ännu mer kanske, att Paulus sitter i fängelse. Han bär bojor. Han är inte säker på hur det ska gå för honom om han ska överleva eller bli avrättad. Men han är ändå ganska klar över att Gud kommer nog att släppa honom fri. Därför att han har ett uppdrag att fullfölja som inte är klart än. Men därför har han skrivit i fångenskap. Och då har man ju tänkt på var satt då Paulus i fängelse när han skrev det här brevet. Och de andra breven, Kolosserbrevet då, och Efesierbrevet. Och jag tror att det är ganska klart att han satt i Rom. Att det här är de två år han satt där efter sina tre resor som är beskrivna då i apostelgärningarna. Så hamnade han ju i Jerusalem, blev upplopp, han blev räddad av vaktstyrkan och hamnade så småningom i Caesarea. Två år i förhör, ståthållare och kungar och andra. Och sen väljade han till kejsaren och blev den här långa resan vid Medelhavet till Rom. Och där var han ju två år antagligen. I väntan på att träffa kejsaren. Och troligen är det under den tiden som han skrev de här breven. Någon gång så där 60-61 efter Kristus. Men Paulus har en bakgrund. Det finns en bakgrund i Paulus kontakt med den här församlingen i Filippi, och det är hans andra missionsresa. Första resan var ju ganska begränsad till det som idag är södra Turkiet och lite in i centrala Turkiet. Och sen kom han tillbaka hem och det blev apostlamöte i Jerusalem, och så småningom så for han och den här gången Silas ut på en resa. En resa som var ledd av den helige ande på ett väldigt tydligt sätt. Först var Paulus som bestämde, tror jag, här verkar som Silas var med som medarbetare. Först åkte de tillbaka till de församlingar som Paulus hade besökt och grundat under sin första resa. Och de uppmuntrade dem. Och det kändes att det var ganska inspirerat. Anden ledde dem framåt. Det var vind i seglen och de fick uppmuntra församlingarna. Och de träffade på Timoteus då, i en av de här församlingarna. Och Timoteus kom med sen på resan i fortsättningen och blev ju Paulus allra närmaste vän och medarbetare under många år. Och det var i Lystra som Timoteus hade sitt hem. Men sen så småningom när Paulus vill vidare in i det som nu är Turkiet, in i centralt, så blev det knepigt och motstånd. Den helige ande sa, det här, jag stoppade. Vi vet inte vilket sätt och hur det skedde, men det var väldigt tydligt att Paulus planer att nå nya städer in i Mindrasien var något som inte var Guds planer. Man tror att Paulus var väldigt förvirrad och väldigt undrande över vad som egentligen var Guds plan med hans resa. Och så småningom hamnade han då i Troas, som är en stad, det var en stad, på Mindrasiens västkust. Och där en natt så hade Paulus en drömsyn. Då han såg i sin dröm, i sin syn, en man från Makedonien som sa, kom över hit och hjälp oss. Och då förstod ju Paulus, ja, det här var nog Guds plan, det här var andens plan. Och så fort det gick så skaffade han sig en skeppslägenhet över, båtsförbindelse över havet där, Egeiska havet. Och så hamnade de i Europa. I Makedonien, som var en romersk provins. Och en viktig stad i Makedonien var staden Filippi. Det första verkliga stopp. Filippi var en lite speciell stad, en romersk koloni. Det var alltså en stad som egentligen beboddes av romerska pensionärer. Alltså inte så gamla kanske, men pensionerade soldater mest kanske. Och en del andra, det var uppe som en romersk stad med romare som bodde där huvudsakligen. Och det var väldigt lite judar där, det vet man, för det fanns ingen synagoga. Det här är ju då berättelsen från aposteln 16. För man samlades till bön vid en flod utanför stan. Och Paulus och hans vänner, även Lukas var med då, hon och andra, gick då på lördagen till det här bönestället. Och där träffade de en kvinna som heter Lydia, som var ganska välbärgad affärskvinna från Asien, som hade affärer med purpurtyger och andra dyrbarheter. Och hon var ju naturligtvis en omvänd från hedendomen till judendomen, en proselyt. Och hon var väl en av de ledande där i den här bönesamlingen vid floden. Och hon blev omvänd, hörde budskapet, Paulus predikade. Och hon bjöd in dem att bo hemma hos henne sen och alltså var där ett tag. Nästa berättelse är den här om slavflickan, hon med spådomsanden. Också i Filippi, och hon möter Guds kraft genom apostlarna. Och blir befriad. Och det skapar ju motsättningar och förföljelse. Och Paulus och Silas hamnar i fängelse i Filippi. Och blir befriade mycket märkligt av ett under med änglar och jordbävning. Och den romerska fångvaktaren då tänker ta livet av sig. Men han och hans familj hör evangeliet och blir omvända. Så här har vi då grunden till församlingen i Filippi. 10 år ungefär innan han skrev det här brevet, Paulus. En hednisk affärskvinna, en annan hednisk spådomsflicka och en romersk fångvaktare, troligen pensionerad soldat. Alltså en hedna kristen församling utan någon judisk bakgrund egentligen. Och jag tycker det är otroligt fascinerande att det här har alltså bara gått 10 år från den här besöken, de här veckorna som Paulus och Silas och Lukas och Timoteus tillbringade i Filippi. Sen han skriver det här brevet ifrån fångenskapen i Rom. 10-årsperioden, det är ingen lång tid egentligen, men det ändå har det hänt väldigt mycket. Paulus kom tillbaka till Filippi en gång senare på tredje resan på kort besök. Men det är inte många veckor han har varit där egentligen, totalt sett. Och ändå har en församling grundat en församling som han nu skriver till. Förvånas över hur fort det gick att bygga församlingar i den här tiden. Vilken framgång, vilken kraft det var i ordet och förkunnelsen. Och nu hade ju Paulus kontakter med dem. De reste ju mycket i Romarriket och Paulus själv reste ju väldigt mycket. Och det kom ju då, när Paulus var i fängelse här i Rom, så fick han ju besök av Epafroditos från församlingen Filippi med hjälp, kanske pengar till mat och sånt. Och han hade planer på att skicka tillbaka då till Timoteus till Filippi för att hjälpa dem i Filippi. Så det var ju kontakter med sändebud och på andra sätt. Men Paulus själv var inte många veckor i Filippi. Men han skriver här i början då och tackar, ber och tackar. Tack och förbön. Vers 3-11 är det vi är på. Han tackar för de här fyra sakerna ungefär, kanske. Och det här tycker jag är något som slår när man läser de här verserna någon gång på gång. Han tackar för alla och ständigt. Alltså, han är väldigt tacksam, Paulus. Och han betonar att han tackar för alla, er alla och alltid och var jag än finns. Alla, var och en. Det finns med flera gånger, 5-6 gånger i den här texten. Varför just alla? Och ständigt. Måste vara någon bakgrund till det, eller hur? Han tackade också för deras tidigare arbete ihop med Paulus när det gäller evangeliets utbildande och förkunnelsen och församlingsbygget och så. De har ju haft kontakt med Paulus under de här 10 åren. Och han tackar Gud för det, att de har varit trogna i den uppgiften. Sen gör han något som jag inte kanske skulle komma på att göra. Han tackar Gud för att Guds verk i Filippi kommer att gå vidare. Han tackar sig för framtiden, inte bara för det som har hänt och varit och för det de är. Utan han tackar för det som kommer att ske. Man tackar för att Guds verk i Filippi kommer att fullbordas på Kristi Jesu dag. Alltså, det är en slags framtidstack för vad Gud kommer att göra, för hur Guds ande kommer att verka i framtiden. Han har förtröstan och förtroende för att Guds ande kommer att verka i församlingen också trots de här problemen som man nu skriver om längre fram. För sen ber han det här också. Han ber att deras kärlek ständigt ska växa. Han ber att de ska bli förståndigare, bli rika på insikt och urskiljning. Så att de kan fatta vad som är viktigt i den kristna tron. Han ber att de ska stå rena och skuldfria på Kristi dag, alltså när tiden är slut och Jesus kommer tillbaka i härlighet. Och han ber att de ska vara fyllda av rättfärdighet när den dagen kommer. En rättfärdighet som är frukten av Jesu Kristi verk. Här ser man ju i hans bön vad som är problemet lite grann, eller problemen i församlingen. Han tackar och lyfter fram dem i förbön. Tydligen var det oenighet i församlingen. Och brist på kärlek. Men Paulus, han gör inte som vi kanske ofta skulle göra. Vi tackar Gud för de som är bra, för de som tycker som vi, som beter sig som vi, utan han tackar Gud för alla, även då som är besvärliga eller som kommer med knepig undervisning eller Paulus bryr sig om alla, alltid, överallt. Och tacka Gud för alla, alltid, överallt. Det är en brist på kärlek i församlingen, uppenbarligen. Men Paulus själv då är full av ömhet för hela församlingen. Hans kärlek är inte begränsad till de som tycker som han eller är trogna. Utan hans kärlek och ömhet gäller alla. Och därför kan han säga så här, följ mitt exempel. För därför att Paulus själv, han följer Kristi exempel, har Jesus som förebild. Så det är hans svar på den här bristen på kärlek, bristen på egenhet. Men gör som jag bryr mig om alla. För jag gör som Jesus som älskar alla. Det andra som är uppenbart från det här tacket och förbönen är att det finns villolärare i församlingen. Och det handlar om hur man blir rättfärdig, hur man blir av med sina synder. Och det kommer jag tillbaka till, för Paulus lämnar ju inte sin undervisning med de här förbönen och bönen. Utan han kommer tillbaka och tar tur med de här frågorna sen i sitt brev i övrigt. Alltså, den här församlingen som uppenbarligen var i första hand hedna kristen, alltså vi inte hade mycket kunskaper om judisk lag eller judisk rättsväsende. De hade blivit påverkade av judiska lagiska läror, uppenbarligen. Och det märker man ju sen när han tar upp det här med omskärelsen och annat, laggärningar längre fram. Alltså, hans svar då är: rättfärdighet och skuldfrihet är frukten av vad Kristus Jesus har gjort. Inte vad vi själva gör. Vi kan inte själva förtjäna syndernas förlåtelse eller bli fria från vår skuld. Det är Kristi verk. Och det här vill han att vi ska förstå och leva i tills Jesu Kristi återkomst. Jag tycker att det är intressant att se vad kan vi då lära oss av det här. Av den här bönen. Och det finns mycket att säga, men jag ska bara ta upp några saker. Det första jag tror att vi kan lära oss är att tacka Gud för andra. Vi har mycket att tacka för och många tackar för. Och jag tror att vi behöver tacka för ännu fler, för ännu mera. Även det som inte är så här, känns riktigt självklart att tacka för. Vi behöver tacka för även de som vi tycker är lite konstiga, knepiga, svåra att förstå eller besvärda att göra med. Och vi vill också be till Gud för varandra, om kärlek till varandra, om enhet i tron, om omsorg om varandra, om andlig vishet och tillväxt och om överlåtelse och uthållighet. När Paulus tackar församlingen och medlemmar i församlingen och medlemmar i församlingsledningen, så tackar han inte bara för det som har varit utan också för det som kommer att ske, förändringen som ligger framför. Alltså att kunna tacka Gud för personer som man, eller för församlingar eller för verksamhet som man tycker, ja, det har ju varit ganska bra tidigare, men det är inte så bra just nu. Men tacka i tro på att Gud kan förändra. Att Guds ande kan förvandla. Så att det som man tackar för blir mer och mer likt det ska bli då på Jesu Kristi dag vid hans återkomst. Vi behöver nog be för alla mera, som Lotta sa också i sin inledning här. Det var ju mycket skillnader och spänningar i den första kring mycket märkliga filosofier och tankar i omlopp vid den tiden. Och det märker man ju när man läser breven. Det handlar ju bara om det egentligen, villoläror och problem och svårigheter. Det är ju själva ämnena i breven. Utom när man prisar Jesus förstås, vad han har gjort. Så att egentligen är vår tid att vara lik den tiden. Men vi har ju folk med alla möjliga bakgrunder här. Vi är olika, en del är unga, en del är gamla, en del har den traditionen, en del den traditionen, och en del talar det språket, en talar det språket, och en del tycker så här, en del tycker så här. Och där är vi alltså lika församlingen i Filippi, eller vilken församling som helst egentligen i världen. Var då i alla fall. Det här med ganska enhetlig frikyrkoförsamling hela 1800-talet och början av 1900-talet är ju något som inte fanns på den tiden överhuvudtaget. Det är ju en svensk historia som vi nu blir omskakade ifrån här i vår tid. Och vi behöver tacka Gud för alla här, även om de inte riktigt förstår vad de säger. Eller förstår vad de tänker. Eller förstår vad de gör. Och be för alla också naturligtvis. Sen tror jag att vi behöver visa mera kärlek och omsorg. Vi har många bland oss som har det väldigt bra. De flesta av oss har det väldigt bra på många sätt. Men det finns ganska många som är ensamma, som är trötta, förvirrade, missmodiga, deprimerade. Att vi kan tacka Gud för vad de har med sig in och be Gud att han förvandlar och förändrar. Vi har ju väldigt, väldigt, väldigt lyckliga i vår församling att vi har en så duktig pastor, Björn. Som är så oerhört tydlig i sin förståelse av bibliska sanningar och tydlig i evangeliet. Det är ju en välsignelse för oss. Och samtidigt vill vi bevara oss, be Gud bevara oss för allt som då kan förstöra det som är sant och rätt och sunt i en församling. För i världen är det mycket av förvirring, mycket av märkliga trender och trosriktningar som vill påverka församlingen. Så vi behöver be för att den sunda läran ska växa djupare förankrad i vår församling. Så att vi förstår var vår frälsning finns någonstans. Inte i lagen, inte i gärningar, utan i Jesu Kristi verk på Golgata. Aldrig släppa det fokuset. Inte nu och inte heller i framtiden. Utan hålla den blicken tydlig och klar ända fram till Jesu Kristi dag. Vi behöver be om, vad har jag skrivit med här, omsorg, överlåtelse och uthållighet. Vi lever ju i en tid som är ganska deppig på ett sätt. Alltså. Jag satt häromdagen i Eksjö på ortopedvårdcentralen där inne med Barb som skulle då träna lite grann efter operationen. Och där satt en man, ännu äldre än jag. Och vi väntade på våra fruar då som skulle in till olika sjukgymnaster. Och det tar inte lång stund alltså för man får höra om alla eländigheter i den här världen. Alltså två gubbar sitter på en soffa, eller stolar kanske var mest. Man hamnar snart i det här med svåra tider och våld och märkliga presidenter och knark och ligor och skjutningar. Det bara väller över en. Och det är lätt att hamna i det. Alltså man ser inte det goda vi har omkring oss. Man ser inte att Gud har kallat oss till att vara ljus i en sån mörk värld. För visst är världen mörk, det vet vi, har alltid varit det. Men vi kallar det till att vara ljusbärare och glädjespridare, evangelister, vittnen, tjänare i en sån värld. Så här behöver vi be om överlåtelse och uthållighet i den överlåtelsen. Att vi inte tappar sugen så fort det går emot eller att det händer någonting. Men att vi har blicken riktad på Jesus. Som är ursprunget för vår tro och som är vårt ankare i hoppet för framtiden. Jag har haft två bibelord här som kan vara det har jag redan sagt, jag har inte gjort det. Jag har spelat fel knapp här nu, tror jag. Det är lätt gjort. Jag tänkte att man, som Lotta var inne på här, man kunde fokusera mer på bön här under det här året framför. Alltså vi ber på olika sätt, olika tider och olika, men att vi ändå har lite mer av ett bönefokus i våra egna liv kanske. Inte kräva så mycket av andras böner utan ta bort oss själva i första hand. Och då ska jag tacka för det är samma sak egentligen då. För det handlar om tack och bön. Det gör ju ihop, liksom Paulus gör ihop det här. Det väver samman det. Att vi kan tacka Gud för vår församling. För det är en makalöst härlig församling. I jämförelse med de flesta andra församlingar. Och vi har väldigt mycket att vara tacksamma för. Men också väldigt mycket att be om. Att tacka Gud för vårt samhälle, vårt land och vår värld. För det är väldigt mycket gott i vår värld. Alltså. Vi lever i en vacker värld. Visst är lite febrig. Lite svettig. Lite hostig som värld. Men fruktansvärt vacker. Fjällen, man ser det på skidor, Alpernas sluttningar, de åker ner för sig, bara susar om det. Vackert alltså. Eller längdskidåkningen igår. Oj, vackert då. Eller man ser på ett naturprogram som man gör ganska mycket, Barbie gör på tv eller någon tid. Alltså det är så vackert som man nästan mår illa. Alltså vackert är det alltså. Eller när man vänder sig bort från tv och det börjar komma fram sådana bilder på skärmen bara som flyttar omkring, som skärmsläckare bilder. Vilka vackra djur och vilka vackra isbjörnar och vilka vackra sjöar. Alltså det är ingen ände på vackerheten alltså. Vi lever i en skön värld trots att den lider och kvävs och svettas. Vi lever i ett land som har det fruktansvärt bra. Alltså. Vi tror att vi har det svårt, men det har vi ju inte. De flesta av oss. En och annan är sjuk och eländig, och så jag vet det, jag är fattig. Men på så hela lever vi i ett land där man kan få ett knä opererat. Där man kan få blodtrycksmedicin gratis nästan. Där man kan... alltså, har barn i skolan, det kostar ingenting. Alltså man kan samlas till gudstjänst här och ingen står utanför och hojtar och skriker eller försöker förfölja en. I natt blev ju 650 personer inskadade i New York som firade då en judar som firade en judisk högtid i ett hem. Och det kommer in en man med machete och hugger ner dem eller... kanske överleda allihopa, men ändå, det har vi inte något problem med här direkt. Så jag har inte sett någon med varken pistol eller machete där inne under någon gudstjänst. Vi lever i ett fantastiskt bra land på många sätt. Det är inte perfekt. Men vår värld är inte perfekt. Vi lever i en fantastiskt bra församling. Med folk som ställer upp för tid och otid. Jag märker jag som bor här i kyrkan. Och gör alla möjliga grejer. Allt är inte perfekt, men vi lever inte i en perfekt värld. Och så önskar jag att vi tillsammans kunde tacka och be tätare. Alltså vi som då ber ibland och så. Att vi inte glömmer bort att tacka Gud för det goda. Men också be för att, vi är bättre. Att vi ska vara kvar i den här världen så länge att vi ser den förändras. Och förvandlas. Att vi får ha det som är i fokus. Att en dag kommer Jesus tillbaka. Och då ska vi vara trogna i vår tro och i vår tjänst. Till dess. Och att vi också vågar vända blicken ut över världen. Vi såg ju ett par bilder här. Jag har med dem också. Samma bilder det som Birger visade här. Men alltså, vi har ju ändå ett arbete ut över världen. Där vi har kontakt med Litauen, Indien och andra länder också. Och där vi ser att Guds verk går framåt. Vi får läsa i våra tidningar och våra kalendrar och böner. Vi är med i olika föreningar och så. Guds verk går framåt. Man läser ju mer om problemen och förföljelserna än om framgången. Men det är stor framgång i vår värld. Evangeliet förkunnas mer än någonsin tidigare. Församlingar växer mer än någonsin tidigare. Och vi får vara med i den expansionen, Guds rika expansion i våra egna liv och våra förböner och vår tacksägelse. Två sådana här mottosord bara med som en slags alltså, tänka på och tugga på när det här ordet ligger framför. Så har jag valt ut bara två ord så här. Det första är från första Petrus brev 3:8. Där skriver Petrus till församlingen. Till sist, ni ska alla leva i endräkt och inbördes förståelse. I broderskärlek, barmhärtighet och ödmjukhet. Alltså det här handlar om kristna livet då. Ett motto för vårt kristna liv. Så här ska vi leva, tycker Petrus. Och tycker också Jesus och Paulus. Endräkt. Inbördes förståelse. Broders kärlek. Alltså syskonkärlek, man kan säga. Och med kvinnor också. Barmhärtighet, att vi är barmhärtiga, måste jag säga. Och ödmjukhet, vara ödmjuka. Och så ett annat särskilt ord, mottoord där, är från Efesierbrevet 1:7-8. Ett motto för vår tro. Så skriver Paulus. I Jesus Kristus och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser. Så rik är den nåd med vilken Gud har låtit all vishet och klokhet flöda över oss. I Jesus Kristus, genom hans blod, har vi alltså friköpts, ett frälsta. Fått förlåtelse. Och det är alltid nåd. Och den flödar över oss som tror på honom. Alltså, de här två orden, om man tar med sig dem och skriver av dem på en lapp och har jag biblar eller vad ni har för almanacken ni kör med. Och låt det här vara två ord som kan hänga med oss kanske det här året. Ett ord om det kristna livet, församlingslivet, ett ord om vår kristna tro. Så tror jag att det blir lite styrfart och andens vind kan blåsa vidare genom oss och med oss och använda oss som församling och som enskilda. Sen vill jag visa några bilder som Birger visade, men jag vill ta med dem för att öppna vårt perspektiv lite grann här. Och det första är ju då en lovsångsbild från det här juldagens gudstjänst. Det här är Kavja, det är hon som vi ber för speciellt. Hon är med i låsasteamet och hon är med och serar och följer upp väldigt troget. Och det här är ju då själva församlingen då, juldagsgudstjänsten nu för ett par år sedan. Guds verk går framåt. Det här är ju vad vi är med som församling i Sverige och startade från ingenting det år sedan. Och vi har varit med i kyrkbygget lite grann och vi har varit med på andra sätt och det finns en bibelskola idag. Det är sant att det är mycket förföljelse i Indien och det blir värre och värre. Och vi har haft det som bönämne nu sista veckan här. Att det var väldigt svår förföljelse på vissa folkgrupper i det här området. Men trots det så växer församlingarna. Trots det så förkunnas ordet. Folk blir frälsta och befriade. Och här behövs det både tacksägelse och förbön. Förbön för att Gud ska beskydda och bevara och leda. Att de inte blir högmodiga, inte blir ovisliga i allt det här som sker. Och att de inte heller reagerar negativt eller fel på förföljelse och påtryckningar utifrån. De här är ju till 95-100% omvända från hinduismen. Det är praktiskt inga som har en kristen bakgrund. Där är pastorsfamiljen uppklädda till jul. Det är mer traditionella än vi är. Vi går i jeans på julafton en del av oss. Men där är de uppklädda ordentligt på juldagen. Och så har vi mingel efteråt. Vi minglar på ett olika sätt. Det här är deras mingel. Men minglar behöver vi göra i Guds församling, det tycker jag. Och det är ett sätt att skapa den här inbördes kärleken och gemenskapen. Och kaffeminglet kommer ju sen för er som är kvar här efter den här predikan. Så det är slut nu. Tack Jesus för att vi får möta ett nytt år alldeles strax här, om ett par dagar. I tron på dig. Vi är tacksamma till dig för att du är vår frälsare och vår Herre. Att du vill leda oss in i ett nytt år med din ande. Vi tackar dig för vår församling här. Vi ber om ett välsignat nytt år 2020. Vi tackar dig för ordningen bakom. Vi tackar dig för våra pastorer och för församlingsledning. För alla som tjänar på olika sätt och verksamheter. Och vi ber om välsignelse också för oss som ligger framför. Herre, vi ber att du ska vara med oss och använda oss, att vi är trogna dig i vårt uppdrag. Att vi vill inspireras och gläds över att få vara dina tjänare. När vi möter svårigheter ska vi ändå blicken vi fästa på dig, Herre. Du som är vår frälsare, vår helbredagörare, vår kung, vår vän. Helige Ande, led oss du på rätta vägar. Använd oss i din tjänst som församling och som enskilda, Herre. Och vi ber gode Gud att du ska ge oss nåden att få att trona dig i våra liv, i vår förkunnelse, i det vi tror på och förkunnar för andra. Tack Jesus för den här dagen, den här söndagen. Och vi ber att vi välsignas över våra vänner ute i världen. Välsigna dem, Herre, och led dem nu. Jag ber i Jesu namn. Amen.